Ja, tack för det. Första Ring P1 den här veckan drar igång. Jag heter Emma Rasper och hoppas att just du som lyssnar på radio exakt nu ska ringa in. Jag vill höra vad du tycker och vad du vill förändra och förbättra. Telefonnumret är 020 22 10 10. 020 22 10 10. Ring nu så gör vi det här programmet tillsammans. Först ut idag, Lars Höglund från Örnsköldsvik. Hej Lars!
Tjena, tjena.
Vad ska vi prata om?
Ja, hör du, jag ska prata om det här med kan man säga, elstöd eller försörjning av elström överhuvudtaget.
Mm. Men elstödet, det har börjat betalas ut nu till,
ja.
Till människor. Ja, har du fått något elstöd?
Jo då, jag har två stycken elabonnemang i Vattenfall. Ja. Och nu förbrukar jag väl lite ström där, men det har fått tillbaka hela 14 öre per elabonnemang.
Wow, grattis till dig.
Mm. Ja, det är jättesummer. Ja. Alltså, förutom att det kostar ju mångdubbelt mycket mer att skicka bara ut det här beslutet. Då.
Det har varit en del rapportering om det förra veckan, tror jag, att just var tredje får inte mer än 100 kronor i elstöd.
Nej. Det är ju ett skämt, alltså det här, och Försäkringskassan som då administrerar det här då, får ju bara order om att skicka ut det här efter en mall då, förstås.
Ja,
men 14 öre och en utskick kostar säkert en 50-lapp eller någonting sånt där. Det är ju fullständigt vansinnigt.
Det vet vi inte riktigt. Jag läste att de skjuter till 2,4 miljarder kronor för ett nytt tillfälligt el- och gasstöd. Den totala kostnaden för stödet uppgår till 3,4 miljarder kronor, skrev regeringen i maj i år. Då. Ja, nej, men det är ganska mycket pengar. Mm.
Men samtidigt då, så Vattenfall till exempel, de fick då tillstånd att höja nätavgifterna med 14% vid årsskiftet. Vad har man gjort med pengarna? Jo, man har beslutat dela ut 1,7 miljarder i bonus till de anställda cheferna.
Mm.
1,7 miljoner i bonus. Hon Borg, hon som högste chef där, hon har 1,7 miljoner i månadslön. Så sätter man ihop det med pensionsavsättningen så blir det ungefär 2,3 miljoner i månaden.
Ja, du säger det, jag har inte stenkoll på hennes lön där, men det är mycket pengar såklart, och det är klart, så är det ofta vd:ar för de här bolagen tjänar mycket pengar, så är det ju. Men hur tycker du det ska vara då? Hur ska man göra istället?
Ja, jag tycker att Vattenfall som ett statligt ägt bolag, det är en annan sak som till exempel man håller på med nu, det är att man håller på och bygger ut infrastrukturen som man säger då. Men man håller på att bygga ut med transformatorstationer och eldragning här ute i kusten. Då, som jag bor ute vid kusten.
Mm.
Och i Löndom, där man säger att man ska säkra eldistributionen. Då.
Ja.
Men det bor, här jag bor, det bor ingen folk. Men man bygger ändå en transformatorstation som vill bygga in på min mark. Som då ska motsvara då, förbrukning för 40-50 villor. Nej, vad det är frågan om, det är att man planerar en vätgasledning ifrån Örnsköldsvik ifrån stället för Lomsjön, 142 mil lång vätgasledning.
Hur vet du det? Eller vad har du för?
Det var flera stycken offentliga presentationer av det här.
Okay.
Man har stormöten.
Ja.
Men man har ingen gas. Det är vätgasledning.
Okay.
Det kostar ungefär 80 miljarder.
Mm.
80 miljarder. Det här har man fått 330 miljoner av ett australiensiskt bolag som presenterade de här planerna. Då.
Mm.
Men Lars, gas.
Jag hör dig och jag hör också ditt engagemang i frågan. Men om du skulle vara till exempel Vattenfalls vd eller vara den i regeringen som bestämmer över det här med el, hur skulle du lägga upp det?
Ja, men jag skulle i alla fall inte tillåta att man fick höja nätavgifterna.
Nej.
Nätavgifterna med 14% för att sen dela ut det i bonus.
Nej. Och sen ge ett elstöd då?
Och tittar man på elräkningen hur den fördelas så är det ungefär 2/3 är fasta avgifter och 1/3 är förbrukning. Och det enda man kan byta som konsument det är leverantören av
förbrukningen.
Man kan inte byta nätleverantör.
Nej.
Och de bara höjer och höjer och höjer allt eftersom vi sparar energi.
Ja, Lars, du har tagit upp den här frågan. Jag tror att det är många andra som också är engagerade i detta, så jag tackar för ditt inlägg här i debatten. Tack Lars.
Och det är väldigt mycket pengar det frågan om. Väldigt mycket pengar för en konsument.
Och du fick 14 öre i elstöd.
14 öre. Ah.
Vad ska du göra med de pengarna, Lars?
Ja, det är ett dilemma. Jag ligger vaken på nätterna och funderar på vad jag ska göra med 14 öre.
Jag fattar det. Du, tack så mycket för att du ringde.
Ha det. Hej.
Ja, vi har fått mejl till ringp1@sverigesradio.se. Det är Iris Engström som skrivit apropå en åsikt som var uppe förra veckan. Hon skriver så här: svar till mannen som undrade varför folk kör i 80 på 100 vägar. Jag kan bara svara för mig själv, men för det första kör jag gamla bilar som inte gärna går över 80. Men jag har efter en olycka för några år sedan mycket ångest över att köra fort. Till och med 80 kan vara ångestfyllt. Tyvärr måste jag ändå köra. Och eftersom jag inte alltid har varit så här så kan jag förstå att folk bakom mig blir vansinniga. Så jag brukar släppa förbi så ofta jag kan. Annars får jag ångest över kön bakom mig också, hälsar Iris. Och Eva har också en åsikt om detta. Hon skriver angående frågan om varför vissa bilister håller lägre hastighet än den högsta tillåtna. Jag tror att en del har insett att man sparar en inte obetydlig mängd bensin om man håller 80 km i timmen istället för 100 km i timmen. Och Christer skriver också angående hastigheter: varför kör så många bilister fortare än den lagliga? För det är väl det vanligaste. Ja! Trafik och hastighet på vägar, det kan vi också diskutera i Ring P1. Är du en sån som brukar köra i 80 på 100 vägar, eller är du snarare en som kör kanske lite fortare? Och vad har du för åsikter om detta? Ring in 020 22 10 10. Vi fortsätter delvis på trafikspåret här med Ann-Marie Granqvist från Lindesberg. Hej Ann-Marie.
Hej.
Du vill prata om elsparkcyklar, eller hur?
Ja, ja, det är så här att jag tycker det är så förskräckligt. Jag har sett på tv nu på både Rapport och andra program plus i radion angående de skador som de här som kör elsparkcyklar får när de kör omkull utan hjälm. Och då tycker jag det borde vara så en enkel sak att bestämma att nu är det hjälmtvång. För det första. Och det är så att de här skadorna är så svåra så det åtgår så mycket tid att operera de här människorna, avslagna käkar, svåra huvudskador. Och jag kan ju överhuvudtaget inte förstå att inte föräldrar och vuxna människor har det på sig. Att barna kanske fuskar, men det borde vara obligatoriskt. Och sen så kan man tydligen också importera elsparkcyklar som går hur fort som helst. Så det måste ju bli någon ordning på det här, för det kan inte vara så att de som behöver nya knän och höfter ska behöva vänta på operation på grund av de här slarviga människorna som skiter i vad som händer med dem tills de har blivit skadade, för då måste de ju börja på att fundera, får man hoppas.
Just det. Det finns riksdagsmotioner som handlar om det här med att införa hjälmkrav för alla som kör elsparkcyklar, och även förslag om att utreda hjälmkrav även för alla cyklister inklusive då elsparkcyklar, som ju faktiskt, ja, inklusive elsparkcyklar. Men det är inte klart än, och det är inte klart hur det kommer bli. Inget är beslutat. Men så du är inte ensam om att fundera på den här frågan. Men ja, jag tänker, många av de här elsparkcyklarna, vissa äger ju sin egen elsparkcyklar, men många använder ju de här tjänsterna som finns i alla fall i städerna, att man bara kan ta en elsparkcykel på gatan och köra iväg, och då kanske man inte bär runt på sin hjälm samtidigt om man ens har någon.
Då borde det vara så att den inte skulle gå att använda. På något sätt måste man kunna intyga att man har, eller också får man sluta hyra ut om det inte går att ändra. För vi kan inte ha ett samhälle där vi vården kostar så pass mycket pengar. Det är så väldigt viktigt för dem som har de viktigaste sjukdomarna. Så man kan inte nonchalera till förmån för dem som inte vill ha hjälp.
Nej. Sen
tycker jag det är konstigt att allting ska ta så lång tid att utreda. Om man nu har börjat en utredning om hjälm, behöver man väl inte utreda så förskräckligt. Det borde vara enkelt att gå in och säga nu vill vi ha det här, punkt och slut.
Ja, det är lite där, men den demokratiska processen, det brukar ta lång tid. Men man kan ju tycka att det är för lång tid, absolut, så är det ju.
Ja.
Ja, men du har inte stått på någon elspark någon gång?
Nej, det är jag för gammal för. Ja. Jag har för dålig balans.
Ja.
Men jag förstår att det är väldigt roligt. Och jag tycker också att även de här som åker omkring nu, även på trottoarer och sånt där, skulle jag ju önska, polisen har väl inte tid, men att de fick ett väldigt högt bötesbelopp. För att det finns ofta cykelbanor. I våran stad Lindesberg finns det särskilda cykelbanor. Och då kan man använda dem, inte åka på trottoarerna.
Nej. Så hjälm på människor som åker elspark och inte köra på trottoarer utan på cykelbanor.
Ja.
Bra. Ann-Marie Granqvist, jag tackar för detta.
Tack ska du ha själv. Du, får jag säga en sak också, det här med att det är så mycket som ni läser upp från Facebook. Jag tycker egentligen att programmet skulle handla om de som ringer in, men det är en annan åsikt.
Mm. Ann-Marie.
Tack i alla fall.
Jag tackar för åsikten. Tack.
Hej.
Hej. Ja, jag kommer inte läsa något från Facebook nu. Jag väntar med det. Vi gör ju ofta det kanske i en 30-40 sekunder i ett program som är 30 minuter långt. Men det, man får ha sina egna åsikter här i det här programmet. Det är det som är så fint. Nu vänder jag mig till Anders Åkesson i Simrishamn. Hej Anders.
Ja, nu är jag inte i Simrishamn. Nu är jag på väg till en buss till Almedalen. Idag.
Just det var du jag som åker buss till Almedalen. Ja, varför gör du det? Vad ska du göra där?
Ja, men jag åker som ordförande i Riksförbundet Hjärt Lung, som är en patientförening med cirka 35 000 medlemmar.
Ja.
Så att vi åker över någonting för att vi tycker att vi behöver lyfta vårdfrågan i valrörelsen helt enkelt. Och vi har tagit fram en speciell rapport just när det gäller äldre och hjärt-lungsjukdomar. Och jag har ställt frågor till våra medlemmar, 7000 medlemmar. Konstaterar ju att man som äldre får mindre behandling och uppföljning helt enkelt. Och inte minst är det då på de som bor inom kommunala boenden. De har där det helt enkelt den medicinska behandlingen är lägre, tänkte vi. Så vi vill lyfta den frågan i valrörelsen, tänkte vi.
Ja, jag förstår. Då kan det vara bra att åka till Almedalen såklart. Men er rapport då, vad är det framförallt ni har kommit fram till?
Ja, men det är framförallt det här med att man som äldre då, över 80 får en sämre uppföljning av sin hjärt-kärlsjukdom. Och att man får inte bli kallad på samma sätt som när man blir ung eller yngre än 80. Men vi ser framförallt att de som är på kommunala boende, det som kallas särskilda boende, inte att den medicinska kompetensen är helt enkelt otillräcklig. Och det gäller även de som bor i sina, även de som bor ordinära boende, det som du och jag bor i, kanske då i vårt hem, där kommer hem personer från både hemtjänst och hemsjukvård. Så inte minst att tiden är för knapp helt enkelt också för dem. Så vården är ju, som vi ser, en av de viktigaste frågorna i valet någonstans. Och inte minst tycker jag att det är rimligt att de som har är äldre ska vi kunna prioritera helt enkelt i vården helt enkelt. Så det är därför vi åker dit. Vi hoppas på god uppslutning och ett fokus skriv framåt till den här frågan.
Men du menar alltså att de som är över 80, de får sämre uppföljning? Är det det ni har kommit fram till? Eller?
Ja, de får sämre uppföljning helt enkelt.
Okay. Och det här med du sa med kommunala, alltså de som bor på sådana boenden, varför får de sämre uppföljning? Vad är orsaken?
Ja, men där är det nu också bristen på liksom, tillgången till medicinsk kompetens kan man konstatera. Liksom, så att man får få de som är fortfarande, och inte minst också primärvårdens möjlighet och helt enkelt det att möta upp med läkare och liknande. Och så att det finns ett behov av att säkerställa att primärvården har tillgång helt enkelt att tillhandahålla läkare och kompetens för primärvårdens åtag, eller för de behov som finns på ett särskilt boende helt enkelt. Så hamnar man på ett särskilt boende så har man naturligtvis kanske, alltså man kanske har en kognitiv stör, alltså sänkt helt enkelt. Man kan vara dement eller liknande, men inte sällan har man ju också en hjärt-kärlsjukdom eller någon annan kronisk sjukdom och då. De har ju naturligtvis rätt till den behandling som vi alla andra har, tänker jag. Och i och med att man är äldre och har en sjukdom i botten så är man också extra skör. Jag tycker att vi behöver bygga ett samhälle helt enkelt som är där för de säkerställa att de som är sköra helt enkelt får den vård de behöver. Och därför åker vi till Almedalen. Vi hoppas på att den här frågan blir en fråga i valrörelsen.
Ja, hur tycker du partierna just nu tar sig an vårdfrågan?
Om man tittar på regeringen har ju tagit ett initiativ till det som kallas äldreomsorgslyftet och liknande och säkerställa en något bättre kompetens. Förutsättningen kan det. Men tittar man i register, till exempel det finns ett register med Colada, så kan man säga att det skiljer hur många, alltså de som är boende på ett boende, så kan det skilja allt mellan att det kan vara en sjuksköterska på 10 boende eller 10 personer på ett boende upp till 80 personer som bor på ett boende som varje sjuksköterska har hand om. Så den kommunala vården står ju för 30% av den svenska hälso- och sjukvården. Och vi kan ju känna att inte riktigt att det får det fokuset som det behövs.
Nej.
Den regionala vården är ju naturligtvis jätteviktig, att primärvård och specialistvård fungerar. Men det är också det här samspelet med den kommunala vården som behöver fungera bättre för de äldre.
Precis, men har ni liksom en åsikt som ni vill få politikerna haka på? Typ så här? Eller vad är det ni vill att de ska förändra?
Ja, vi har ett antal förslag, liksom, både på den nationella nivån, att man måste ta socialstyrelsen måste få uppdrag enkelt, på ett bättre sätt att jobba fram underlag kring det här. Men också att primärvården får helt enkelt säkerställa medicinsk specialistkompetens och hjärt-kärlsjukdomar. Men sen tycker vi också då att på den kommunala nivån att den medicinska kompetensen behöver öka. Och avslutningsvis så vill vi ha bort den här minutstyrningen som råder i hemtjänsten.
Mm, vad innebär den menar du?
Ja, det innebär helt enkelt att man kommer in till en person som bor sitt eget boende. Så finns det en liten tagg eller en QR-kod och sånt, så ska man inte kolla den och så ska man ha med ett antal minuter hos den boende innan man ska ha lämnat.
Mm.
Liksom.
Mm.
Och det vill vi ifrån, utan vi tror på tillitsstyrning hos den personalen istället. Och också att man möjlighet helt enkelt att se individen från dag till dag.
Mm.
Och om den har lite svårare att andas och liknande.
Mm.
Vi kan ju säga att de som inte... Man behöver helt enkelt bättre förutsättningar, hemtjänst och hemsjukvård.
Mm. Okej, Anders, ja. Du har framfört dina åsikter här, ring P1. Nu åker ni till Almedalen. Ja. Vilka hoppas du träffar där då?
Ja, det gör vi.
Nu på kanske Anders, eller? Ja. Okej, vi får se hur det går för Anders i Almedalen. Han var alltså förbundsordförande för hjärt och lung, stod det bara här. Men det, ja. Det var en fråga om vården. Den kan man ringa in om. Hur prioriteras det i vården? 020 22 10 10 är telefonnumret. Nu säger jag hej till Olle Andersson i Karlstad. Hej!
Hej!
Hej, du har en replik på ett samtal som var förra veckan. Då var inte jag programledare, men jag har förstått att det handlade om ekologisk odling och det var en lyssnare som menade på att det tar mycket mer mark i anspråk.
Ja, precis.
Ja, och, det
och jag skulle vilja nyansera det lite bara.
Mm.
För jag är odlar grönsaker ekologiskt i Molkom i väldigt liten skala. Och det är väl där jag tänker att jag vill säga något om att jag tänker att det handlar väldigt mycket om skala. Att om man odlar stort på stora fält med stora maskiner så stämmer det säkert att det ekologiska ger lite lägre skördar. Men i mindre skala när man arbetar mer med händerna så att säga, med handredskap, så tror jag inte att det är någon skillnad i hur mycket skörd man kan plocka ut.
Nej. Det skiljer sig liksom mellan större produktion och hemmaodling här då, den här frågan kan man säga.
Ja, och som lite uppmuntran skulle jag också vilja framföra att om man odlar i liksom hemmiljö, alltså typ villa, trädgård eller liknande, om man har ett grönsaksland helt enkelt, så plockar man på den ytan ut en mycket högre skörd än vad en yrkesodlare kan plocka ut på sina åkrar.
Just det.
Det är mycket mer effektivt att odla grönsaker hemma.
Vad odlar du för någonting då?
Ja, det är alla möjliga grönsaker.
Ja.
Tomater och gurka och sallad och lök och rödbetor och morötter och allting.
Ja. Men du är inte sugen på att skala upp, utan du håller dig till liksom lite mer hemma.
Nej, men vi försöker väl hitta någon sån sweet spot där det fortfarande går att göra det för hand, så att säga. För att jag tror att det är det som behövs, och inte liksom blanda in stora maskiner och så i det. Och tänker jag vill säga något också om bara att... Det är mycket prat om att maten blir dyrare och så. Och att jag tror att vi behöver sätta ett högre värde på vad vi äter. Och kanske komma ihåg att historiskt sett och kanske också globalt sett så betalar vi extremt lite för maten. Alltså i relation till hur mycket pengar vi har och tjänar. Lägger vi väldigt lite på mat. Och om man värderar den väldigt lågt, ja, så tänker jag att vi får betala för det på andra sätt. Med, vi får övergöda sjöar och sprida massa gift. Ja. Folk är sjuka liksom. Det kostar också i längden väldigt mycket.
Ja, okej. Okay. Ja, precis. Jag förstår vad du menar. Att man ska värdesätta maten mer då. Och det är okej att den kostar lite mer om den är producerad också på ett sätt som inte förstör klimatet. Typ. Ja,
ja. Men... vi behöver få göra det, tror jag.
Okej, Olle, tack för att du ringde till programmet.
Tack så mycket.
Tack.
Ha det gott.
Detsamma. Hej, hej. Ja, du som lyssnar på radio, det här är Ring P1 du lyssnar på. Och vi har 10 minuter kvar av programmet. Det går mycket bra att ringa in med dina åsikter om det som händer i Sverige och i världen. Telefonnumret är 020 22 10 10. Jag säger hej till Robert Öström i Alvesta.
Ja, hej.
Vad vill du prata om?
Jag vill efterlysa en utvärdering av NATO-medlemskapet som inte blev riktigt vad vi hade tänkt oss.
Nej, okej. Okay. På vilket sätt?
Jag tänker först och främst så valde ju amerikanerna Trump då till president, och han är ju högsta hönset nu inom NATO. Och bara det är ju en nackdel.
Mm-hmm.
Och sen beordrar han ju Sverige att lägga 5% av BNP på NATO-medlemskapet här. Och det innebär ju en skenande skuldsättning. Och alla riksdagspartierna är ju med på det här. Både att vi ska vara med och att vi ska bekosta det.
Mm. Men vad tycker jag? Precis, det gick ju ganska, det var ju liksom en enighet där på något sätt när vi gick med i NATO, eller någorlunda enighet i alla fall. Det har ju väckts frågor om att så här, nej, men det här borde vi ha folkomröstat om, eller det här borde gått på ett annat sätt. Vad tycker du om det?
Jag tycker man ska göra en utvärdering och titta på dels kostnaderna och med Trump. Men även där att vi ska bli bättre och bättre på att mörda våra medmänniskor är ingen hit heller. Och jag tänker, eftersom alla har varit med om beslutet, så kan man ju gemensamt utvärdera det här utan att någon tappar i prestige på det hela.
Men jag tänker också, för du pratar om Trump, och jag menar, han kommer ju inte vara president i USA för alltid.
Han är ju vald av amerikanerna.
Ja, absolut. Och, men han kommer inte alltid vara president i USA. Alltså, det finns ju ett slut någon gång.
Ingen vet detta.
Jo, fast han är ju 80 år. Han kommer ju inte leva för alltid.
Nej, men vem vet vem han tillsätter? Om han nu lyckas avskaffa demokratin i USA, det vet man ingenting om.
Nej, men det, ja, okay. Men är det som det du bygger din NATO-kritik på? Att Trump är president i USA? Jag tänker, det är det jag försöker komma åt. Liksom, att det finns väl fler argument du skulle kunna ha då?
Ja, men att vi ska hålla på att lösa problemen och bomba våra medmänniskor. Det, man skulle naturligtvis föra fredsförhandlingar i första hand.
Robert Öström, tack så mycket för din åsikt här i Ring P1.
Tack själv.
Hej, hej,
hej.
Nu ska jag släppa in Elias Ryberg Fogaroli från Ystad. Du är 10 år, Elias. Hej.
Hej.
Hej. Vad vill du berätta för åsikt för oss?
Jag vill berätta att jag tycker att idrottare ska behandlas lika var de än kommer ifrån. Även om de har ett land med en diktatur eller ett land som är i krig.
Mm. Och hur ser du att det inte är så idag då?
Till exempel, nu är det ju fotbolls-VM.
Mm.
I Iran, eller iranierna, får inte vara i USA mer än 24 timmar. Utan de har sin bas i Mexiko, så de måste pendla mellan matcherna. Och det gör det inte riktigt lika, för alla andra kan ju komma dit en dag innan, känna lite på gräset, spela, vara utvilare. Men då måste de till exempel, ja, de, ibland måste de resa mitt i natten för att komma dit på dagen. Och...
Det blir orättvist då, eller?
Ja, det tycker jag.
Jag förstår. Men så hur tycker du att det ska vara?
Jag tycker att man om USA inte kan låta iranierna komma in hela tiden, så tycker jag inte att de ska hålla ett VM helt enkelt.
Nej, jag förstår.
Men jag tycker att det är väldigt bra nu att man låter ryssarna komma in i OS till exempel.
Mm. Just det. Men det, jag förstår. Och samtidigt så, det där är ju en diskussion man hör ibland, att så här, i idrott ska inte vara politisk. Men samtidigt så kan det ibland vara svårt när det pågår en massa krig och konflikter i världen, att det inte på något sätt ändå påverkar sporten. Men du tycker att det ska hållas borta, om jag förstår det rätt.
Ja, ja. Precis.
Mm, jag förstår. Elias Ryberg Fogaroli, tack så jättemycket för att du hörde av dig här till Ring P1.
Ja, tack så mycket.
Tack, ha det bra.
Hej.
Hej. Ja, ni ser, 10-åringar kan ringa in med sina åsikter här i Ring P1. Då kan också du som lyssnar som är äldre än 10 år höra av dig. 020 22 10 10 är telefonnumret. Och nu säger jag hej till Gunnar Sjöberg. Du är 78 år och bor i Borlänge.
Ja. Nej, inte Borlänge, i Värling.
Värlinge, ursäkta, då har vi skrivit upp fel här. Men rätt är rätt nu.
Ja, precis.
Gunnar, vad vill du framföra för åsikt?
Ja, jag hörde på radion idag att man ville, hade diskussion om drogtestning på arbetsplatser.
Ja.
Och jag har ju varit mellanchef i ett stort företag, och dessutom har jag varit faktiskt förtroendeman långt tillbaka. Länge, för länge sedan.
Ja.
Men, och jag tycker det är ett jättebra förslag, för vi har i Sveriges riksdag, som jag vet om, flera som tyvärr är alkoholister, och det finns i olika partier, så det har inte med partitillhörighet att göra, utan det är, och de sitter och fattar beslut för viktiga för Sveriges väl och ve. Och det finns även de som är drogpåverkade och som kan påverkas av kriminella gäng då, som kan veta om att de säljer droger till de här.
Just det.
Och så fattar de beslut.
Det gjordes ju, det var väl Aftonbladet som gjorde, eller var det Expressen? Nej, Aftonbladet va? Som gjorde undersökning för några år sedan, just där de kollade på riksdagstoaletterna och hittade spår av droger. Men vad tycker du då? Ska det vara drogtester på alla arbetsplatser? Eller vad...
Ja, jag tycker att det är jättebra, och det här borde facket stödja, därför att det är allvarligt både för arbetskamrater och sina medlemmar. Och det är givetvis, är man beroende, vilket jag anser en sjukdom då, så ska de ju ha chans att få hjälp och behandlas och tillfriskna. Precis som det är arbetslivet. Om en arbetare har missbruksproblem, så blir han erbjuden rehabilitering, och han får till och med två chanser, och har han inte lyckats få hjälp att klara av det här, så får han avsked.
Ja, jo, men så är det ju ofta, att det finns bra som åtgärdsplaner för det där. Men jag tänker så här, vissa då kan ju tycka att så här, ja, men det här är integritetskränkande, och man hela tiden behöver göra olika drogtester på sin arbetsplats. Vad tycker du om det?
Ja, jag tycker att det är bara bra, därför att det görs ju på alla chaufförer, och det görs även för idrottsmän då, som får helt plötsligt oannonserade tester och här. Och så kan det vara, och det, jag tycker det ska vara egentligen, alla är vi måna om att våra vänner och bekanta inte har sådana här missbruksproblem och det här, och får hjälp.
Mm. Så du tänker att man skulle kunna införa detta på alla arbetsplatser?
Ja, mer eller mindre så tycker jag det, därför att det är likadant inom sjukvård och hemsjukvård det här.
Ja.
Vi vill ju inte att en påverkas av vad han om våra gamla och det här.
Gunnar,
eller barn och det.
Nu har du framfört din åsikt här i P1. Ja. Jag tackar för det. Tack.
Jag tycker jättebra. Tack för ett bra program.
Hej. Tack så mycket. Hej. Ring P1 är slut för idag. Programmet gjordes av producent Tove Orbeck, digitala redaktörer Erika Ribeck Lindahl och Marie Schnell. Tekniker Peter Lindqvist. I telefonslussen svarade Malin Lindholm och Michelle Mitrovic. Jag heter Emma Rasper. Vi hörs imorgon igen.